Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om väldigt viktiga grundläggande delar av jämställdheten som står på spel just nu. Vi ska prata om sexualundervisning som är ifrågasatt. Vi ska prata om aborträtten som inte heller är självklart. Och sen ska vi prata om flickor och kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Och idag så har vi bjudit in då Lina Fridén från RFSU. Och jag tänker bara kort när vi kommer igång här med vårt samtal. Vill du bara berätta lite kort om vem du är och kanske också vad RFSU är för någonting?
Ja, absolut. Tack för att jag fick komma. Vem är jag? Jag är en trött småbarnsmamma som vill förändra världen. Är väl en bra sammanfattning. Mamma och partner och kvinna och människa och har en massa ansvar. Och det ansvaret är att vara förbundsordförande för RFSU. Som ju är en organisation som i 93 år nu har kämpat för alla människors rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet på olika sätt. Mm. Och där har ju aborträtten och sexualundervisningen alltid varit kärnor i liksom, vår verksamhet. Mm.
Och RFSU, det är Riksförbundet för
sexuell upplysning.
Just det, precis. Så att det blir rätt också. Och en fråga som jag brukar ställa till gästerna i det här programmet, det är just kring jämställdhet och definitionen och så. Och jag tänkte fråga dig också, Lina, vad betyder jämställdhet för dig? Och finns det något speciellt perspektiv som du tycker är viktigt att lyfta när man pratar om jämställdhet?
För mig handlar jämställdhet om att alla människor, oavsett makt och resurser, oavsett förutsättningar i livet, ska ha alla ska ha samma förutsättningar att få välja för sig själva och skapa sitt eget liv och sin egen framtid. Det överensstämmer ju väldigt mycket med RFSUs grundläggande syn på jämställdhet. Vi pratar ofta om att vi är, liksom i alla våra styrdokument så står det att vi är en intersektionellt feministisk, antirasistisk organisation, och det blir liksom lätt mycket ord. Vi pratar om normkritik, men vi pratar ju i grunden om att skapa förutsättningar för att alla människor ska få bestämma över sina liv, få bestämma över sin kropp och sin sexualitet och sina relationer. Och det tänker jag genomsyrar allt vi försöker göra.
Mm. Och ni har funnits, 94 år?
Ja, 93. Vi grundades 1933.
Ah, shit. Och det är ju på ett sätt väldigt sorgligt att ni fortfarande behöver finnas. Men det kanske säger någonting om varför det här också temat är med i Jämställdhetspodden, det här avsnittet.
Ja, vi har ju, eftersom vi har funnits så länge, så finns det ju väldigt mycket material från all vår verksamhet genom åren. Och vi hade ett förbundsstyrelsemöte för ett tag sedan där vi fick besöka vårt arkiv. Vi har ju material på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Och titta i liksom gamla motioner till gamla kongresser och sådana saker. Det var så slående att se hur många av de frågorna som vi jobbar med idag, som vi har liksom skrivit in som en del av så här, våra viktigaste frågor inför valet 2026, är också frågor som var de viktigaste frågorna 1946. Och det påminner mig om att det här arbetet verkar aldrig ta slut.
Nej, tyvärr inte än i alla fall. Och ni är ju partipolitiskt obundna.
Precis.
Och till saken då har jag att ni har inför valet nu då har ni startat något som heter Sexualdemokraterna. Kan du berätta lite varför har ni gjort det och vad innebär det här?
Det har vi gjort för att vi tycker att det är jätteviktigt att vi pratar om de här frågorna som RFSU driver, de som är våra kärnfrågor som handlar om förutsättningar för människor att fatta beslut om sig själva och sin kropp och sina relationer. Det är inte bara värderingsfrågor, det är politiska frågor. Och då ville vi hitta ett sätt att rama in de frågorna så att de synliggörs som politiska frågor och får ta plats i valrörelsen. Partier har en plats i valrörelsen. Så då paketerade vi helt enkelt vår politik som ett politiskt parti och började kalla oss för Sexualdemokraterna. Mm. Så jag är numera partiledare för Sexualdemokraterna.
Coolt.
Ja, det är väldigt kul faktiskt. Men vi gör det också för att vi vill skapa... Det är ju lite humor och lite glimten i ögat i det här. Och det handlar också om att vi vill liksom skapa någon form av känsla av hopp. Att det ska vara lite kul, det ska finnas en positiv känsla inför den här valrörelsen också. För vi är väldigt många som om man ser på valrörelsen med oro och en klump i magen och tycker att det känns skrämmande och jobbigt att lyssna på den politiska debatten. Och då tänkte vi att det här också kunde vara ett format där vi skapar lite lust, lite humor och lite liksom en positiv känsla. Även om det är självklart viktiga och allvarliga frågor som också kan föras fram som en seriös och viktig debatt. Men det kändes viktigt att få ha lite humor med i det också.
Mm. Nej, men jag förstår verkligen det. Och precis som du säger, det är ju verkligen allvarligt. Alltså jag tänker, läget just nu, det är mindre än 3 månader kvar till valet. Det är en väldigt hård debatt redan. Hets, debattklimat och väldigt mycket har hänt. Och den här mandatperioden, mycket står på spel. Och jag tänker att vi ska prata lite liksom mer specifikt om egentligen 2 ämnen. Sexualundervisning och aborträtt. Men jag tänkte bara så att du får liksom en chans att berätta lite kort om de andra också, för ja. Ni har ju flera liksom krav. Vi ville bara nämna det lite så vi vet att liksom helheten.
Ja, men precis. Vi har 6 krav, givetvis, eftersom klart. Vi är Sexualdemokraterna. Och i grunden försökte vi liksom lyfta fram frågor som vi har drivit länge och som vi jobbar med varje dag i olika verksamhetsområden, men som kanske inte alltid seglar upp på den politiska agendan. Och det ena är då sexualundervisningen, att rädda sexualundervisningen.
Mm.
Vi vill att vi ska ha ungdomsmottagningar åt alla. Vi vill stoppa det sexuella våldet, Trump-säkra aborträtten, bryta ensamhetskrisen hos killar och män och låta regnbågsflaggan vaja.
Mm. Väldigt fint. Och alla de här har ju egentligen bäring på jämställdhet, kan man ju verkligen säga.
Verkligen.
Ja. Nej, men jag tänker att vi ska titta lite närmare på just då, som sagt då, sexualundervisningen och aborträtten. Men om vi börjar med den första här då. Om man inte är så insatt i just då vad som händer, varför är sexualundervisningen en politisk fråga? Är det någonting som står på spel? Jag tror att många inte har koll på just det. Hur ser det ut och varför är det här en fråga som ni driver just inför det här valet?
Ja, men det är en jättebra fråga. Och då kan man börja med kanske backa tillbaka lite och fråga sig, vad är sexualundervisning? Hur ser RFSU på sexualundervisning? Och då vill jag börja med att säga att det är inte någonting som vi har hittat på själva, utan när vi pratar om sexualundervisning så använder vi samma typ av definitioner som UNESCO, WHO, Skolverket i Sverige. Alltså det finns en konsensus kring sexualundervisningen som koncept. Och när vi pratar om sexualundervisning så pratar vi om någonting som är läroplansbaserat, som är genomsyrar hela skolmiljön, där man pratar om värderingar, man pratar om relationer. Det finns att man kan både ha sexualundervisning i specifika ämnen, men också att det finns utanför de här ämnena. Att det finns, om det pågår en politisk debatt eller om det händer någonting på rasten, så ska läraren kunna fånga upp det, lyfta upp det för en diskussion i klassrummet eller kunna hantera frågor lite på volley. Mm. Att allt det är en del av sexualundervisningen. Det handlar om att rektorn ska ha tydligt ansvar för att de här frågorna ska finnas på plats. Det handlar om att lärare ska vara rustade att kunna ta samtal om sexualitet, samtycke, relationer. Vara trygga vuxna i hela skolmiljön. Inte bara, du vet, den stammande biologiläraren som vi kanske alla minns från vår skoltid. Utan att det ska vara inte bara en lärare som har det här ansvaret, utan hela skolmiljön ska ha ansvaret att prata om de här frågorna.
Mm.
Och att det ska vara återkommande, det ska vara åldersadekvat. Man ska börja från tidig ålder att prata om relationer. Hur känns det att vara en bra kompis? För att sen liksom, i ett senare skede med tonåringar kunna prata om kanske könssjukdomar eller liksom våld i nära relationer eller sådana saker. Så det är liksom ett stort paket av frågor som inte bara är ett kunskapsämne som du ska kunna bli betygsatt på, utan det är återkommande diskussioner där, som jag sa, det kanske absolut är så att man ska ha ämnet på biologilektionen, men man ska också ha det utanför biologilektionen och återkommande samtal i skolmiljön. Och det är den här helhetsbilden som nu monteras ner. Man kan säga så här att Sen 50-talet så har vi liksom kontinuerligt fått bättre och stärkt sexualundervisning i svensk skola varje decennium sedan dess. Och nu är det första gången vi backar. Och det som händer är att det examinerande mål på lärarutbildningen som har funnits, att alla lärare ska examineras och som examineras ska kunna prata om sexualitet, identitet och relationer, tror jag formuleringen är. Mm. Det målet tas bort, samtidigt som man stryker det ur rektorns ansvar i läroplanen. Mm. Och man stryker det som inskrivet i skolans övergripande mål och uppdrag, vilket betyder att den här idén om att frågorna ska genomsyra hela skolmiljön och finnas, för det finns ju andra vuxna än lärare i skolan och alla måste kunna fånga upp de här frågorna. Mm. Det stryks också, och det har ju funnits i 10 kursplaner, det kommer strykas till i bästa fall 5, i värsta fall 3 kursplaner i grundskolan.
Men varför är det så då? Är inte det här bra? Alltså, eller?
Att stryka, nej, det tycker jag är dåligt.
Är det någon som har varit missnöjd med hur det har varit? Eller hur kommer det sig att man skär ner på det helt enkelt? Eller tar bort det?
Ja, det tänker jag är en fråga som jag inte ska svara på eftersom jag tycker att det är obegripligt och fel. Ja. Jag kan bara konstatera att jag tycker ju att vi har liksom jobbat hårt och länge. Mm. Inte bara RFSU utan liksom svenska politiska partier från liksom både höger och vänster har jobbat länge för att skapa en sexualundervisning som har den här helheten. Det är ju inte bara liksom, det här har aldrig varit en vänsterfråga, utan det här har ju varit en fråga som haft väldigt bred uppslutning från både höger och vänster historiskt. Och att vi äntligen har kommit till en plats där vi har den här helhetsbilden i, vad ska man säga, skolans styrdokument, där det är inskrivet i det finns på lärarutbildningen som ett examinerande mål. Det är inskrivet i läroplanen som liksom en övergripande del av skolans mål och uppdrag. Rektorn har ett tydligt ansvar och det finns i många olika kursplaner, så att det finns en helhet. Mm. Det är ju någonting vi har jobbat länge för. Och det har också väldigt nyligen kommit på plats. De här sista pusselbitarna, att äntligen ha det här helhetspaketet. Mm. Och det ska man väl också säga att det har visat sig att sen det här kom på plats så har, alltså jag kommer aldrig sitta här och säga att sexualundervisningen är perfekt nu, men den har förändrats mycket sen du och jag gick i skolan. Mm. Och någonting vi kan se är ju att så här, undersökningar som tittar på, ja, men som ställer frågor om var unga idag får sin information och får föra samtal om sexualitet, samtycke eller relationer, visar att förr så kanske man i högre grad fick sin information från internet eller från kompisar. Och nu är skolan den främsta källan. Mm. Det tänker jag är ett liksom otroligt betyg för någonting som är ganska knivigt och komplext. Och vi vet också att unga efterfrågar väldigt mycket mer av det här. De vill prata mer om de här frågorna, inte mindre. Och samtidigt så skärs det ner.
Men jag tänker, det måste ju funnits argument för det här. Eller bara någonting som har hänt i smyg. Eller, vad, liksom, att man, eller tycker man bara att det inte behövs? Alltså, vad är argumenten från politikerna?
Argumenten som används är väl att man vill skära ner på liksom det här liksom övergripande, om man ska kalla det för fluff. Jag vill inte kalla det för det, för jag tycker det här är grundläggande viktiga rättighetsfrågor. Det är en fråga om arbetsmiljö för eleverna i skolan, för en trygghetsfråga, det är frågor om det handlar om våldsförebyggande arbete, det handlar om att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhetsfrågor. Alltså det är ju inte bara sexualitet, samtycke och relationer som stryks ur läroplanen, utan också alla skrivningar om heder, alla skrivningar om jämställdhet tas bort. Och skälet är väl att man... Jag tänker att jag inte ska sitta och försvara det, för jag tycker att det är fel och jag har liksom lite svårt att köpa argumentationen. Men den verkar handla om att man vill renodla, minska textmängder och fokusera på kunskapsmål.
Mm, just det. Jag kan tänka mig, bara en gissning, att det kan vara också att man tycker att det är föräldrar som ska ha ansvar. Alltså det har ju varit mycket, man har pratat mycket om föräldransvar i alla fall. Men jag vet inte. Det kanske inte
jag tänker att jag inte ska spekulera i själen. Nej. Utan jag kan bara se att så här, men 3 juni så röstade ju riksdagen igenom den här inriktningen för nya läroplaner. Och det, då synliggjordes ju också att det finns en politisk skiljelinje här som inte har funnits tidigare. Och det vill jag liksom ändå understryka att historiskt så har det här inte varit en höger-vänsterfråga. Och när man gör mätningar i befolkningen och tittar på så här, vad väljare i allmänhet, vad tycker de om sexualundervisningen? Så oavsett vilket parti du röstar på så är det ungefär 90% som ger stöd för sexualundervisningen och tycker att den är viktig. Och det gäller liksom hela det politiska spektrat. Men när man tittar i riksdagen och i liksom rikspolitiken så ser man att Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern företräder en bild av sexualundervisningen som ligger i linje med det jag beskrev, som handlar om att det här är frågor som är någonting större än enskilda kunskapsmål. Medan regeringspartierna eller Tidepartierna företräder en mer liksom snäv bild av vad sexualundervisning är och ska vara. Och det är ju intressant, för då har det blivit en valfråga. Och finns nu också, jag såg att det var med SVTs valkompass. Så då är det ju liksom utpekat som en valfråga.
Gud, vad intressant. Och jag tänker apropå det som ni hade som ett av era krav, det här med Trump-säkra aborträtten. Det känns ju också som att det här är en väldigt tydlig sån här Trump-linje, alltså från högern, att man liksom ska ta bort flum, alltså, eller woke, vad man nu vill kalla den här typen av saker som i USA så ska man liksom, vissa böcker ska inte läsas av ämnen som anses kontroversiella, ska inte finnas med i läroplaner och allt vad det är liksom. Och det här, ja, det känns ändå som att det inte är jättelångt borta från den typen av linje.
Jag tänker ändå att jag litar på att flera av de liksom, Tidöpartierna faktiskt på riktigt står upp för sexualundervisningen och liksom, rätten att bestämma över sin kropp och sin sexualitet, rätten till att kunna göra abort, sådana saker. Alltså jag har ändå ett stort förtroende för att många av de partierna står upp för de här frågorna, men de har en helt annan syn på vad sexualundervisningen ska ha för roll i skolan.
Just det, ja.
Och den delar ju inte jag.
Nej, det är precis. Och jag tänkte just bara apropå liksom de här vinsterna, eller man ska säga, av en bra sexualundervisning. Vi har varit inne lite grann på det, men vad ser ni? Liksom varför är det här någonting som är så himla viktigt?
Sexualundervisningen? Ja men det skapar ju, jag tänker att det skapar förutsättningar både för individen och för samhället i stort. Alltså för individer så handlar det om att få lära sig om sina rättigheter, lära sig reflektera kring relationer, kring sina gränser, kring andras gränser, hur man kommunicerar, hur man liksom är lyhörd, hur man lyssnar in, hur man kan hantera olika både liksom relationella situationer och sexuella. Och det är ju en samhällsvinst att individer lär sig den typen av kommunikation och liksom reflektion. Inte bara i sexuella sammanhang, men självklart också i sexuella sammanhang. Alltså att det är ju på många sätt våldsförebyggande. En god sexualundervisning som också tar i de här delarna kring samtycke, kring pratar om sexuellt våld, men också pratar om hur känns en bra relation, hur vet man att man är kär, hur vet man att saker känns bra, hur kan man lära sig identifiera det själv. Vi höll faktiskt ett pass med sexualundervisning i riksdagen för ett tag sedan. Och hade hjälp av två lärare som brukar undervisa i sexualitet, samtycke och relationer. Och det var ett otroligt välbesökt seminarium med många riksdagspolitiker från olika partier. Och det var liksom det som samtalet fokuserade på. Så här, de använde metoder från som de brukar använda i klassrummen. Och den metoden handlade om att reflektera kring relationer. Hur vet man att en relation känns bra? Hur kan jag identifiera? Vad är en bra relation för mig? Vad är viktigt? Och den typen av samtal är ju jätteviktiga, både för individen men också för samhället i stort. Men en god sexualundervisning, alltså det handlar ju också om så här att förebygga oönskade graviditeter, förebygga liksom sjukdomar. Men det handlar också om liksom att identifiera sexuellt våld, att förstå gränser, att förstå när man går över sina egna gränser eller hur man ska tolka andras. Jag tänker att det också handlar väldigt mycket om Som jag nämnde så stryks ju också frågan om hedersrelaterat våld och förtryck ur läroplanen. Men även där så handlar det om att elever som kanske lever i en hederssituation eller en hederskontext ska kunna få den kunskapen i skolan, kunna förstå sina rättigheter, förstå vad den har rätt till och möjligheten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Att den informationen behöver finnas någonstans. Och jag tror att skolan är den enda platsen där alla elever kan ta del av den här kunskapen.
Mm. Kan man säga någonting om farhågor kring om barn inte lär sig om till exempel samtycke? Alltså, vad kan det leda till om man nu ser att det faktiskt står på spel?
Nej, men jag tänker att det handlar ju om just det. Mm. Att så här, vi tränar barn och unga i att förstå och kommunicera. Lära sig att förstå andra och kommunicera. Och förstå sina egna gränser, förstå andras gränser och kommunicera om dem. Mm. Men, och det kan ju handla om allt ifrån så här, jag har en dotter i förskolan som får lära sig om hur man är en bra kompis och stopp min kropp. Och sen så i högre åldrar så handlar det om helt andra saker, om hur föreslår man att jag vill använda kondom, eller hur säger jag att jag inte vill, hur kan jag lyssna in det utan att de orden ska behöva användas, så här, hur kan jag förstå kroppsspråk, sådana saker. Det är väldigt mycket som man förlorar om man inte har de samtalen i skolan.
Jag tänker också att det här så otroligt mycket hänger ihop med ökad psykisk ohälsa bland unga, allt vad liksom, sociala medieplattformarna ger och gör med allt ifrån liksom, de här filterbubblorna till liksom, manlighets- och kvinnlighetsnormer för den delen, och att det, liksom, att det är nästan ännu viktigare, kanske, jag vet inte, än vad det varit på länge, att liksom ha den där typen av diskussioner som förs i en grupp IRL, så att säga, inte liksom i de där små klassrummen.
Precis. Och jag tänker att den typen av frågor är också verkligen närvarande i den typen av sexualundervisning som vi pratar om. Så här, hur ser könsroller ut? Hur konstrueras de? Vad förväntas av oss utifrån de normer och de könsroller som samhället liksom har skapat, och hur kanske fortplantas de, hur kan vi se dem i olika kontexter, och hur kan vi förhålla oss till dem.
Ja, men verkligen jätteviktigt. Jag tänker på den här andra frågan då som ni också har med, och då kallade ni för att Trump säkra aborträtten. Skulle du bara vilja, vad menar ni med det? jag kan gissa lite grann vad det har med att göra, men förklara jättegärna. Vad vill ni när ni säger så?
Det vi vill är att ur ett globalt perspektiv säkra aborträtten och stärka den. För att om det är någonting vi ser så är det ju att med Trump och den politik som han för, och med de nedskärningar som har gjorts i amerikanskt bistånd, så har aborträtten urholkats i allt högre grad globalt. Mödradödligheten ökar, tillgången till preventivmedel, till sexualundervisning, till rådgivning, alltså den typen av liksom, hälsofrågor som handlar om reproduktion. Eller sexuellt överförbara sjukdomar, men också graviditeter och sådana saker. Det har liksom sågats. Och vi menar ju att aborträtten globalt är under attack genom att de här värderingarna får liksom fortplanta sig genom ett biståndssystem och genom ett politiskt system som ska förhålla sig till det här. Och det gör ju att vi menar att Sverige och de länder som står upp för aborträtten och som står upp för tillgång till vård, som står upp för att arbeta mot mödradödlighet, tillgång till sexualundervisning, till preventivmedel, vi måste ta ett större kliv fram globalt. Och vi menar att Sverige borde i högre grad liksom ta ledartröjan när vi pratar liksom i EU, i FN, i de globala system vi befinner oss i, de multilaterala sammanhang vi är i. Där behöver vi kroka arm med andra och hjälpa till att väga upp den tillbakagång vi ser. Så vi behöver ju liksom jobba på alla fronter. Och sen så var det någon som frågade så här, men menar ni att aborträtten är hotad i Sverige? Nej, det gör vi inte. Det finns ingenting idag som vi menar innebär att, att aborträtten i sig är ifrågasatt eller hotad i Sverige. Vi vet att stödet i Sverige är jättestarkt. Men samtidigt så ser vi ju att abortmotståndet och de rörelser som driver ett abortmotstånd, de är välorganiserade och välfinansierade och organiserar sig globalt. Och det får ju också genomslag i den svenska debatten ibland. Och det kan ibland upplevas som att motståndet är mycket större än vad det har varit tidigare. Men liksom, aborträtten är som allemansrätten i Sverige. Det, är så här, det finns ett så starkt stöd för aborträtten. Däremot så vet vi ju att det finns massa saker vi kan göra för att förbättra aborträtten i Sverige och tillgången till abortvård. Så vi har ju med det i vårt valmanifest, både som ett, ur ett globalt perspektiv, att vi vill att vi jobbar för aborträtten globalt, men det handlar också om att vi vill förbättra tillgången till abort i Sverige för de som behöver abort här.
Jag blir glad när du säger att aborträtten inte är hotad här. Alltså det liksom ger hopp. Jag tänker att jag nog kanske är lite mer pessimistisk än så. Men det kanske också för att det kommer fram saker hela tiden om liksom abortmotstånd inom politiska partier. Mm. Och som du säger, de här globala rörelserna, alltså de är ju enormt mäktiga, det finns mycket pengar.
Mm.
Och då liksom kontakterna mellan liksom högerrörelser och delvis också partier mellan varandra liksom. Att det känns som att, och jag tycker också lite beroende på vad man frågar, för vissa är ju jätteoroliga också för Sverige. Sen tänker jag så här, det är ju inte så att dagen efter valet så försvinner aborträtten. Men liksom frågan om så här samvetsfrihet eller vårdvägran vid aborter, som ju ändå KD har drivit kanske framförallt lokalt men också tidigare, och Ebba Busch säger, har sagt att hon står bakom det fortsatt och sådär. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det kommer alltid finnas abortmotstånd. Och ibland kommer det höras mer och ibland mindre. Och just nu hörs det mer ur ett svenskt perspektiv. Och jag kan också känna mig orolig när jag liksom, alltså varje gång vi postar någonting om abort på våra sociala medier exempelvis, så får ju stora delar av vår kommunikationsenhet jobba övertid för att hantera liksom kommentarsfälten som uppstår under sådana postningar. Och det kan ju kännas övermäktigt, och det, liksom, det är klart att man upplever då att motståndet är väldigt stort. Men samtidigt så är opinionen väldigt starkt för aborträtt i Sverige, om man tittar i liksom befolkningen i stort. Och jag tänker att det är där man måste hämta sin kraft på något sätt, att förstå att så här, det finns ett väldigt starkt stöd. Men det ska sägas att det finns ett starkt stöd, men kunskapen om abort är ganska låg.
Okay.
Och jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt. Om man vill skydda aborträtten i Sverige så måste man jobba med att stärka kunskapen. Jag tror att killar och män i högre grad behöver lära sig mer om vad abort är och hur det fungerar. Men liksom allmänheten i stort behöver kunskapshöjas om vad abort är och förstå att det är vård.
Just det. Ja.
Att det är inte bara värdering, utan det är faktiskt vård.
Just det.
Och då behöver vi också prata om tillgängligheten och tillgången till abortvård. Vad står i vägen för att människor ska kunna söka abort? Den typen av frågor behöver vi prata mer om. För att det är klart att det är lätt att luta sig tillbaka och tänka så här. Här sitter jag och säger att aborträtten är som allemansrätten. Alla tycker att det är toppen, så vi behöver inte bry oss. Så är det ju verkligen inte, utan det är ju jätteviktigt att vi fortsätter att prata om de här frågorna, att prata om aborträtt som någonting som är en rättighet och som är vård.
Just det.
För att nu får vi det inskrivet som i grundlagen. Men det kommer ju alltid finnas lagstiftning som reglerar aborträtten ändå. Och den lagstiftningen kommer alltid vara en spegling av samhällsopinionen på något sätt. Så vi får ju aldrig luta oss tillbaka och ta den för given, utan vi måste hela tiden stå upp för aborträtten. Vi måste prata om den och vi måste kunskapshöja om abort.
Men jag kan tänka att det nästan är, alltså apropå det med kunskapshöjning, att i och med att det här inte är ett på samma sätt ett rejält hot som säger typ i USA de senaste åren, nu när det verkligen har blivit, man läser om liksom fruktansvärda scenarier, att det, alltså när vi läser det och när vi förstår, alltså det i sig blir en kunskapshöjning.
Ja.
Alltså vi, när man läser om liksom nyfödda bebisar som har lämnats i någon papperskorg, eller då kvinnor som förblöder, eller som har någon, något syndrom som gör att de inte får, liksom, att de, ja, men de får liksom, de kan inte räddas till liv för att det finns något slags liv i fostret. Ja, men ni vet, alla de där sakerna. Att det nästan blir en sån, alltså det blir ja, men en väckarklocka lite grann för oss.
Ja, men jag tror det också. Jag tror att det ger perspektiv på vad abort är. Att det handlar om hälsovård. Det är sjukvård. Det handlar om att få bestämma över sin kropp. Och att det... ja, men det blir så påtagligt när man ser det svänga så snabbt i, ja, men USA som exempel, men det finns ju många andra sådana exempel också. Mm. Men det kommer nära och då får man en bild av vad det är vi faktiskt pratar om och hur viktigt det är att vi fortsätter stå upp för aborträtten, att den aldrig får, liksom, vi får aldrig ta den för given.
Nej, men precis. Men ser ni att det är någonting som man... Ja, men är det någonstans inom sig aborträtten eller kanske då kring liksom reproduktion och, ja, men kvinnors hälsa kopplat till det som man kan gå framåt med ytterligare? Alltså finns det, jag menar, det finns det dagen efter-piller, det finns liksom, man kan ta med sig abortmedicin hem, förstått. Alltså, finns det något mer sånt som man kan göra för att underlätta?
Ja, men absolut. Alltså, vi har ju, när vi lagstiftade om abort i Sverige, då var ju vi väldigt mycket i framkant. Men det är ju länge sedan nu.
Mm.
Och det finns ganska mycket i vår lagstiftning som behöver uppdateras. Och det har ju den här regeringen tillsatt en utredning och liksom drivit igenom förslag för att göra. Som handlar bland annat om att man ska kunna göra sin abort i hemmet. Idag så säger lagstiftningen att du behöver, givet att du gör en medicinsk abort. När lagstiftningen togs fram så var ju alla aborter kirurgiska. Idag så är 97% tror jag av alla aborter som man gör är ju medicinska, alltså att man tar tabletter.
Just det, det är inget kirurgiskt ingrepp.
Exakt, utan du tar medicin.
Mm.
Och så som lagstiftningen ser ut, eller har sett ut, har det inneburit att du måste ta den första tabletten på ett sjukhus eller på en vårdinrättning för att, och sen så får du ta andra tabletten hemma. Du tar två tabletter.
Mm.
Jag tror att det är så här, är det 80% tror jag av alla som gör medicinska aborter, gör dem hemma. Alltså att du tar den sista tabletten hemma.
Mm.
Och vi menar ju att man borde kunna göra hela aborten hemma.
Ja.
Det är också det som är föreslaget. Men det som föreslås är att man fortfarande behöver besöka en vårdinrättning för att hämta tabletterna.
Mm.
Och få dem utskrivna. Och det är vi kritiska till, för att vi menar att det liksom blir ett hinder för att kunna göra en abort på sina egna villkor. Det är väldigt många som kanske känner sig mer trygga att göra det hemma än på ett sjukhus. Och då ska man kunna göra det.
Mm.
Särskilt så eftersom vi ser att, ja, men, vården är otillgänglig i vissa delar av landet. Du har inte samma tillgång till abortvård om du bor på landsbygden som om du bor i en storstad.
Mm.
Och då tycker vi att det är en, liksom, en en tillgänglighetsfråga att kunna göra det hemma.
Mm.
Så det är ju en sak. Vi tänker att man borde kunna göra abort på ungdomsmottagningar.
Kan man inte det då?
Nej. Vi tänker att barnmorskor borde kunna förskriva abortläkemedel. Det får de inte idag.
Det är bara läkare som får det?
Precis.
Aha, okay.
Så det finns massor att göra när det kommer till, liksom, tillgången till abortvård.
Mm. Men där tänker jag nästan, alltså, men apropå hedersfrågan, alltså där tänker jag att, apropå tillgänglighet också, att, men dels att, ja, men du kanske inte vill gå, det kanske finns en läkare där du bor och den personen känner din man eller bror. Exakt. Nej, men alltså, det känns ju också som att det kan vara sådana typer av faktorer som gör att man då undviker eller hittar andra sätt då, om man vill försöka göra bort.
Verkligen. Så det finns massor att göra för att ytterligare öka tillgången till abort, eller möjligheten att göra det på sina egna villkor. Sen så vill jag också bara säga att jag tycker att det är jätteviktigt att vill du göra abort på sjukhus. Eller inte, på tal om att hemmiljön kanske inte alls är trygg. Så måste ju den möjligheten också finnas med. Det får ju aldrig bli en fråga om att effektivisera eller liksom spara in på pengar för att man kan göra abort i hemmet. Utan man måste ju också alltid få ha möjligheten att göra det på ett sjukhus eller någon vårdinrättning.
Mm. Men finns det andra, apropå då liksom flickor och tjejers kvinnors reproduktiva hälsa, finns det andra liksom delar där ni känner att man skulle behöva gå framåt?
Ja, men jättemånga. Ja. Men jag tänker på, och det här kanske kommer låta lite skevt, för du frågar om flickor och tjejer och så kommer jag svara pojkar och män.
Ja.
Men jag tror en sak är ungdomsmottagningar. Mm. Tillgången till ungdomsmottagningar och var de finns i landet. Vi, som jag sa, vi tycker att det ska finnas en ungdomsmottagning i varje kommun åtminstone. Och det gör det ju inte
idag. Det gör inte det.
Nej. Nej.
Vilken okunskap jag uppvisar här.
Ja, men jag trodde det också, jag ska vara ärlig. Men sen gjorde vi en kartläggning och insåg att i vissa delar av landet så får du resa många timmar för att ta det till en
ungdomsmottagning. Det är valfritt då för...
Precis, och vi menar att det borde finnas en ungdomsmottagning i varje kommun.
Mm.
Men om man tittar på ungdomsmottagningarna så är det 10% av besökarna är killar och pojkar.
Oj.
Så det finns ett stort glapp i liksom mellan könen i hur man tar del av preventivmedelsrådgivning, testar sig, besöker kuratorer, alltså sånt som man kan göra på en ungdomsmottagning. Och jag tror att vi skulle behöva nå killar och män i mycket högre grad när det kommer till att prata om mående, prata om relationer, prata om identitet, sexualitet, den typen av frågor. För jag är övertygad om att det också har en effekt på samhället i stort och framförallt på flickor och kvinnor också.
Absolut. Ja, men där måste jag verkligen instämma. Jag visste inte att det var så skevt, men det är ju verkligen... Bara så kan jag ju förstår det, för att vi flickor eller tjejer, kvinnor, vi lär oss att man liksom, dels lär vi oss att prata om känslor och allt möjligt, relationer, men också söka hjälp, och det kanske inte anses så liksom macho att, inte vet jag, att söka hjälp för att prata, men det är ju precis, alltså om vi ska prata om könsroller och samtycke och få hälsosamma relationer, så är det ju jätteviktigt att mer en nyckelfaktor att just nå de där killarna.
Ja, men verkligen. Och jag tänker det är också ett av skälen till att vi tog med det i vårt valmanifest då för sexualdemokraterna. Så är ju en fråga att bryta ensamhetskrisen hos killar och män. För vi ser att det är en sån viktig fråga för samhället i stort. Och det har så, vi pratar om, du nämnde filterbubblor och liksom sociala medier som förstärker normer och som förstärker könsroller. Och jag tror att vi behöver hitta sätt att ta oss an de frågorna och liksom nå män med den här typen av samtal. Vi gör ju det på massa olika sätt. Vi samarbetar bland annat med LO och några andra fackförbund inom LO för att möta män och prata om relationer och känslor, och utbildar skyddsombud.
Ja. Gud vad bra.
Ja, det är toppen.
Ja.
Det är jättebra. Det är ett jättebra projekt.
Gud vad bra. Nej, men för jag tänker att det verkligen är, alltså det blir också så typiskt att det är, alltså just det är kvinnor och tjejer som ska hålla på och ta ansvar hela tiden för att relationer ska funka och så vidare. Men att det är ju verkligen, det är där, ska man säga, den största förändringen också förmodligen kan ses om män. Och som också kommer visas i mäns hälsa. Så att det är väl jätteviktigt. Men jag tänker att vi ska gå in liksom på dels inför valet, hur ni tänker inför valet och hur man kan tänka politiskt och så vidare. Men vi börjar med det är ett slags ödesval, kan man säga. Men varför är det så viktigt när vi pratar om kvinnor och flickors rätt till sin egen kropp och sexualitet och reproduktion? Och vad riskerar hända på området då, om liksom högerreaktionära krafter går fram ännu mer?
Ja... Jag tänker så här, om man tar ett lite utifrån perspektiv, lite bredare grepp kring frågan, så men vi ser ju en debatt som i allt högre grad polariseras. Och som jag upplever att det finns ett väldigt starkt inflytande från högerextrema rörelser in i både opinionen och i den politiska debatten i stort. Och det påverkar, de påverkar politikens utformning, mm. de påverkar vilka frågor som kommer upp på agendan överhuvudtaget. Och men, om man vet någonting om högerextrema rörelser så är det att de inte tycker att det är toppen med jämställdhet eller hbtqi-rättigheter eller du vet, genusfrågor. och ja, men här vill jag nog ändå verkligen betona hur viktigt det är att vi står upp för transpersoners rättigheter i den här debatten. För att jag tänker att det är lite som en... att de frågorna kommer upp på agendan, det är lite av en kanariefågel i gruvan. Det är en demokratifråga. När transpersoners rättigheter ifrågasätts så är det liksom första steget mot att börja ifrågasätta hbtqi-personers rättigheter och sen kvinnors rättigheter och sen barns rättigheter och sen människors rättigheter. Mm. Och vi måste se den liksom, förflyttningen som sker. Och så när könstillhörighetslagen debatteras på det sättet gör eller lyfts fram som ett slagträ i liksom, en politisk debatt som handlar om positionering så måste vi liksom, skärpa oss. Vi måste stå upp för de här rättigheterna, för transpersoners rättigheter, för rätten att få bestämma över sig själv, sin identitet och sin kropp. Mm. Jag tänker att det är avgörande för att vi ska fortsätta vara ett demokratiskt samhälle på något sätt, alltså i förlängningen. För det handlar liksom om, könstillhörighetslagen skulle vara en frihetsreform och det blev en debatt som handlar om något helt annat. Och där tänker jag att vi som jobbar med den här typen av frågor behöver vara väldigt tydliga.
Mm. Nej, men jag håller verkligen med dig. Jag tycker att det är så intressant att du tar upp det. För det är de här avsnitten hittills som vi har spelat in här. Vi har ju pratat om antirasismen, antifeminismen från högern. Vi har pratat om transfrågan. Vi har pratat många olika infallsvinklar. Men jag skulle säga att det är väldigt vanligt av alltså är man insatt i liksom på något hörn i jämställdhetsdebatten att ta upp just det här som du säger, alltså att transpersoners rättigheter, att det blir en så här lite grann en så här ett minfält där man börjar liksom kring och lägga ut så här en massa knäppa utspel kring allt ifrån liksom transkvinnor i fängelse till de här liksom sagoläsningarna. Alltså liksom, man försöker liksom. Och att, jag tänker att det nästan känns som att så här, är alla vi som på något sätt så här, har olika ben in i feministiska rörelsen, är man med på att försvara transpersoners rättigheter som en första anhalt liksom, så tänker jag att det verkligen det är väldigt då är vi starka.
Ja.
För att det är någonstans, det är den första bastionen. Alltså det är det liksom. Och att, att det blir så tydligt att vi måste vara mera, ska man säga, inkluderande. Vi måste vara mer generösa. Väldigt många som kallar sig feminister idag vill inte det. Man vill hellre liksom prata om andra saker och att det här transpersoner inte hör till liksom rörelsen, så att säga. Men jag tror att det är så himla viktigt att betona precis det där.
Ja, men, och jag tror att man måste komma ihåg att det är... Jag tror att man... Det handlar absolut om transpersoners rättigheter, men det handlar också om rättigheter i en mycket större kontext. Att vi måste förstå att det här... Att sätta människor mot varandra och sätta grupper mot varandra och ifrågasätta vissa människors rätt att få bestämma över sin kropp, att få bestämma över sin identitet och sexualitet och ifrågasätta den. Alltså det kommer vara ett sluttande plan av rättigheter som börjar ifrågasättas.
Mm. Som sagt, håller verkligen med. Vilken typ av förbättringar behöver prioriteras för att skapa jämställdhet bland unga svenskar idag? Och nu menar jag verkligen svenskar inkluderande mening utifrån från ditt perspektiv.
Jag har en lång lista såklart, men alltså, jag tänker att ett exempel på någonting som verkligen står i vägen för jämställdhet i Sverige idag är ju sexuellt våld. Sexuellt och könsbaserat våld är liksom ett enormt hinder för att uppnå jämställdhet såklart.
Mm.
Och det är ett samhällsproblem. Så jag tänker att vi behöver säkerställa att det finns resurser till tjej och kvinno och transjourer. Men vi behöver också skapa ett, vi vill jättegärna se ett nationellt kunskapscentrum för att förebygga sexuellt våld. Mm. Det tror vi skulle kunna påverka det arbetet positivt.
Mm.
På ett positivt sätt, men det finns massor att göra. Jag kan ju prata mer om sexualundervisningen och hur viktig jag tycker den är. Jag kommer inte sitta här och säga att så som sexualundervisningen ser ut idag är helt perfekt. Det finns massor att göra och stärka och förbättra, men jag tror inte att svaret är att montera ner och ta bort sexualundervisning från liksom, skolans viktigaste styrdokument. Jag tror att vi behöver istället kunskapshöja både lärare och liksom, vuxna i allmänhet. Och jag tror att, att kunskapshöja vuxna och föräldrar tror jag att man skulle komma väldigt långt på också.
Mm. Mm.
Men ja, jag tänker att det finns... det finns massor att göra, men om man ska liksom... jag kan liksom sitta här med enskilda sakfrågor, men jag tror att det viktiga är att vi någonstans står upp för de grundläggande mänskliga rättigheterna och värderingarna som vi vill se. Jag skulle hemskt gärna ha ett politiskt samtal som är mindre polariserat, där man i lägre grad utmålar människor som mot varandra. Jag kände ett ganska starkt hopp när jag tittade på, vi har gjort opinionsundersökningar kopplat till alla de här frågorna som vi har med i vårt valmanifest. Och det är liksom ett starkt stöd i befolkningen oavsett vilket parti du röstar på. Mm. Så de här sex frågorna som vi har tagit fram är frågor som befolkningen i allmänhet oavsett partipolitisk tillhörighet känner ett starkt stöd inför.
Mm.
Och då tänker jag att då finns det ju en massa frågor där vi som samhälle inte är polariserade. Och det skulle vara så skönt att hitta ett sätt att lyfta fram de frågorna och låta dem ta plats i en debatt eller i ett politiskt samtal som inte då blir pajkastning eller ena sidan mot den andra sidan. Eller, det är mindre.
Mm. Hitta lite mera allianser kring viktiga frågor, helt
exakt.
Enkelt. Ja. Ja, men det är ju knappt 3 månader kvar till valet när det här avsnittet kommer ut. Vad önskar du att den här valrörelsen handlar om? Och vad behöver nästa regering ta tag i liksom kopplat till jämställdhet?
Men det vore ju fint om den här valrörelsen bara handlade om mina hjärtefrågor. Men jag tänker så här. Vi har sett massa debatter på senaste tiden som liksom är... som har fångat en opinion. Jag tänker på så här, tonårsutvisningarna, angiverilagen, 13-åringar i fängelse. Det har blivit så tydligt att opinion skapar ett politiskt tryck som faktiskt förändrar. Det går att genom opinionsbildning, genom samtal faktiskt påverka politiken. Och det tycker jag ändå ger mig lite hopp inför de här sista 3 månaderna av valrörelse.
Mm.
Jag tänker att vi som finns i civilsamhället, vi som jobbar med opinionsbildning på olika sätt, att vi faktiskt måste ta vårt ansvar här och se till att valrörelsen handlar om mänskliga värderingar. Så här, vilket samhälle vi vill skapa och inte hoppa på tåget av polarisering och att sätta grupper mot varandra.
Mm.
Och då tänker jag att det kan handla om allt ifrån... liksom, migranters rättigheter till vård och tillgången till vård för alla. Eller jag kommer ju prata väldigt mycket om sexualundervisning.
Ja. Nej, men jag tänker att det här är intressant för att man kan också känna att det du säger, att prata om, liksom, om hopp och om saker man vill, med positiva saker som man kan enas kring och allt det. Det är inte riktigt så man känner att politikerna pratar just nu. Så det är ju bra att civilsamhället tar det ansvaret, det håller jag verkligen med dig om. Men man önskar att det kunde smitta av sig lite på partierna.
Ja, men jag tänker att vi också har ett ansvar, vi som jobbar utanför partipolitiken, utan jobbar med liksom, politiska frågor eller opinionsbildning på olika sätt. Vi måste också komma ihåg att det är inte som att valdagen kommer och så kommer ett magiskt trollslag och så eventuellt har vi en annan regering och då är allting löst. Alltså frågorna vi jobbar med är ju saker vi kommer behöva jobba med länge, och det är mycket mycket kring till exempel aborträtten i världen eller biståndspolitiken eller liksom civilsamhällets förutsättningar att verka. Det här är frågor som liksom monterats ner över tid. Det kommer inte bara vara löst för att vi eventuellt byter några ministrar. Utan jag tror att det är någonting som vi måste se som ett långsiktigt arbete. Och då kan det vara skönt att komma ihåg att opinionstrycket faktiskt spelar roll.
Ja. Och ni är fortsatt viktiga efter valet också, blir ju också väldigt tydligt. Ja. Alltså, ni har ju tyvärr inte löst alla Sveriges problem bara genom den här valrörelsen. Tyvärr.
Det vore ju jätteskönt om
det hade verkligen varit. Precis, ert program. Eller så här, alla röstar på er som parti. Så. Ja,
och där vill jag vara tydlig, det går inte att rösta på oss. Man kan inte rösta på Sexualdemokraterna. Men man kan vara sexualdemokrat och bära med sig våra frågor i sin vardag, sina kontexter.
Ja, nej, men det är jättebra verkligen. En sista fråga som jag brukar ställa till gästerna i den här podden, det är vad man kan göra själv. Alltså, vad kan lyssnarna göra i sina liv eller i sin vardag för att föra jämställdheten framåt?
Ja, men jag kanske tar vidare. Jag slutade på förra frågan då om att opinionstryck spelar roll. En hjärtefråga för mig är att vi ska vara många som driver frågor tillsammans. Jag vill inte vara en enväldig härskare, utan jag tycker att RFSU ska vara en medlemsrörelse där medlemmarna driver frågorna tillsammans. Och det handlar om att vi behöver vara många som bär frågorna om sexualundervisning, om rätten till abort, om rätten om att få bestämma över sin kropp och sin sexualitet och sina relationer. Man måste bära det med sig i sin vardag och föra samtalen i sin vardag med andra föräldrar på förskolan eller på läktaren vid fotbollsträningen eller i mataffären eller på sin arbetsplats. Var man nu befinner sig så behöver man veta att man kan vara med och bilda opinion i sin lilla kontext. Och att det fortplantar sig och spelar roll över tid.
Just det.
Och så vad kan man göra? Man kan gå med i RFSU. Vi vill jättegärna ha fler medlemmar som är med och bär våra frågor i sin vardag. Men man kan också prata om det man tycker är viktigt med folk omkring sig. Det tror jag är det största och bästa sättet att skapa samhällsförändring.
Ja, men vad fint. Och jag tänker verkligen att det är ett jättebra medskick att, alltså, att man inte behöver känna att det spelar ingen roll. Alltså, det spelar ingen roll vad jag tycker eller vad jag säger, att det faktiskt gör det. Att
det gör
man
det.
Kan göra ganska mycket genom att men kanske våga säga ifrån eller kanske just att prata om saker som man tycker är viktiga och att det kan få ringa på vattnet. Helt enkelt.
Precis.
Ja, men jag tänker att vi avslutar där. Lina Fridén från RFSU, stort tack för den här inspelningen. Och jag tycker att det var jätteintressant att prata om varför sexualundervisningen i skolan är så viktig och varför aborträtten inte kan tas för given och varför det här valet är viktigt om man pratar om jämställdhet också utifrån ett sexualdemokratiskt perspektiv. Du som lyssnar får jättegärna dela, gilla och sprida och ge betyg. Och så hörs vi om två veckor igen. Hej då!